This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så att ska du se Oppenheimer eller ska du se Barbie, för det har blivit en debatt om det också eftersom två filmer, uppmärksammade filmer, går upp samtidigt.
Ja, jag vet inte om man vågar säga vilken sida man står på utan att få skit från något håll, men jag har så många saker att säga till dig gällande det här egentligen.
Jaha, det lät ju spännande. Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Det är ju semestertider och i studion har jag med mig en Laul med vänner-debutant, Sanna Sundberg, reporter på GP, som kört 110% under tiden Joel Besseling och Filip Trollér tynger ner solstolar runt om i landet. Välkommen Sanna!
Hej, kul att vara här.
Fantastiskt att du är med i podden idag, för vi ska nämligen avhandla BK Häckens pågående Champions League-val. Vi ska prata guldstriden i Allsvenskan, IFK Göteborgs prekära läge i botten av tabellen och det stundande fotbolls-VM:et Down Under, där Sverige premiärspelar mot Sydafrika på söndag morgon. Och givetvis Svenniskalan. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Men Sanna, för GP:s läsare kanske du är mest känd för din granskning om den så kallade Snapchat-agenten som rullades ut här i början av sommaren. Alla delar i den viktiga granskningen finns att läsa på gp.se/sport. Gör gärna det, det är som sagt en viktig granskning. Men du kommer framöver här att ta hand om GP:s punktbevakning av Elfsborg, kan man säga.
Ja, precis. Joel har ju gått på föräldraledighet nu så att det blir stora skor att fylla fram tills april. Men jag är otroligt taggad på att köra igång.
Ja, han är inte bara på semestern. Han ska ju då, som du säger, där gå på föräldraledigt där och vara borta ganska länge. Det är ju ingen dålig tajming för dig att hoppa in och ta hand om Elfsborg, med tanke på att de leder Allsvenskan och förmodligen kommer vara inblandade i en guldstrid här till hösten.
Mm, det är ju otroligt dålig tajming för Joel, men bra tajming för mig, som sagt. Det ska bli jättekul.
Joel Besseling, han har dålig tajming i mycket han gör, ska jag säga. För han drog ju nämligen till Kreta här. Det har vi påminnt våra lyssnare ganska många gånger om, och det kan vi göra igen. Han drog ju till Kreta då när liksom Elfsborg kopplade greppet om att vara med i den här guldstriden. Och nu när guldstriden är ett faktum, att de kommer vara där i höst, allt talar ju för det, ja, då går han på föräldraledighet. Desto roligare för dig då, Sanna, som sagt, som kliver in och tar hand om bevakningen. Den enes bröd, den andres död, skulle man kunna säga.
Ja, jag tackar och tar emot.
Ja, det låter bra det. Vi ska prata Elfsborg i den här podden, men vi ska börja med att prata om BK Häcken som är vidare i Champions League kvalet efter att ha besegrat The New Saints, planenligt och odramatiskt. De agerade ju som ett ganska erfaret Europalag när de städade av de walesiska halvamatörerna. Samtidigt har de ju också gjort jobbet i Allsvenskan trots tufft matchande. Men det sliter onekligen på spelarna. Det var ju tragiska scener för Simon Gustafsson i matchen mot New Saints, borta matchen där, när han tvingades kliva av skadad strax innan första halvlek var slut. Vad tänkte du, Sanna, när du såg bilderna?
Ja, det var ju otroligt tungt. Dels för Häcken, men också för han själv. Det är ju otroligt tråkigt för han, och han såg ju ut att ha väldigt ont när han fick hjälp till och med av planen. Han kunde ju knappt gå då. Såg du det förresten, att de hade ingen avbytarbänk, utan det var sådana här trädgårdsstolar som han blev satt på?
Var det så? Ja. Nej, fan, det missade jag. Ja, det var ju en vaken spaning. Så de dumpade av den liksom skadade stackaren på en trädgårdsstol?
Ja, det var scener.
Det är otroliga scener. Nej, men det mesta var väl lite amatörmässigt kring det där laget. Men som sagt, tråkigt för Simon, som du är inne på. Jag pratade med Älvsborgs sjukgymnast där, Martin Bolmer, efteråt, och även om de inte då hade undersökt honom med magnetkamera som de ska göra, så vågar de väl nästan spekulera ganska rejält i att det här är en bristning i baksida lår, och då är han ju borta, i min erfarenhet i alla fall, om spelare får en ordentlig bristning, då är man borta 4-6 veckor, vilket skulle innebära att han egentligen missar resten av det här kvalspelet. I så fall får han komma tillbaka till ett gruppspel om hans lagkamrater har tagit Häcken dit då i början av september. Och ja, det är ju extra tråkigt just för Simon, med tanke på att han fick ju hela vårsäsongen förstörd av en blödning i höften, och sen är han tillbaka och så kommer det här då. Men han har ju matchats ganska hårt, och det kan ju vara lurigt, precis när man har varit borta från en skada så ska man snabbt tillbaka liksom, och så kommer något annat istället.
Ja, men precis. Och extra tungt för Häcken nu också när det är tätt matchande och de behöver rotera mer. Vad tänker du kring det? Hur ska de ersätta han i det?
Ja, alltså deras problem är ju att den som ersatte honom under våren då, Romeo, han är också skadad och har varit ett tag. Så att han är väl den naturliga ersättaren som man för Häcken skulle då hoppas kunna få tillbaka. Och jag pratade med Högmo om det för ett tag sedan, och det är väl inte omöjligt att han kan komma tillbaka ganska snart, Romeo då. Men annars får de väl helt enkelt ut på transfermarknaden. Det känns som att sportchefen Martin Eriksson har ett rejält jobb att göra där. De har ju precis sålt här Benny Traoré nu då också för 65 miljoner kan den där affären bli värd, om man räknar med alla liksom klausuler och så här. En otrolig övergång, BK Häckens största övergång någonsin, så pengar finns ju att förstärka truppen, och jag tycker att den Simon Gustafsson skadan visar väl just på det, att de kommer behöva det. Jag ifrågasätter egentligen inte att Häcken inte klarar att spela och vinna matcher två gånger i veckan. Det klarar fotbollsspelare, men skadetillfällena ökar ju fler matcher du spelar, så att de kommer att få fler skador, och då behöver man en bredare trupp. Så ser jag på det. Vad tänker du om vi ändå berör den lite kort där, Benny Traoré, 65 miljoner då, över 50 miljoner liksom direkt, och sen så beroende på hur de här klausulerna då faller in, största affären någonsin för Häcken?
Jättestort för dem. Jag minns, jag läste att det skulle vara mellan 30 och 40 miljoner, så att jag blev ju chockad när jag läste att det var över 60. Det är ju otroligt för dem. Jättekul, verkligen. Och kul för Benny själv också, verkligen.
Ja, det är en jävla resa han har gjort. Men han bröt ju benet där för ett drygt år sedan liksom, och man visste inte riktigt vad hans karriär skulle ta vägen. Och nu då såld direkt i Premier League dessutom. Det är inte särskilt vanligt att svenska klubbar gör det.
Det undrar man honom, och det ska bli jättekul att följa honom där också och se vad han kan åstadkomma där.
Med Patrik Wålemark-affären då, färsk i minnet, som de ju gjorde förra året, så är det ju två affärer som har genererat över 100 miljoner kronor. Det är deras omsättning växer. Går de bra i Europa, då kommer de få in ännu mera pengar. Alltså, det är en jävla resa Häcken ute på någonstans. Alltså, det är ofta man liksom får vara med om en klubb som växer och skriver så många kapitel i sin historiebok på så kort tid som Häcken gör. Jag tycker det är ganska fascinerande att följa den här framgångssagan BK Häcken.
Det är det. Och man fattar ju att Europaspel, det är ju det de satsar på nu. Men jag tycker också det är lite intressant, hur mycket går de för allsvenska nu? För att nu ligger de ju ändå två, men hur mycket satsar de på det?
Jag tror ju att Europa är övergripande, och det säger de nog ganska, jag tycker de säger det i princip rakt ut liksom, att skulle de liksom få välja mellan ett allsvenskt guld till och ett Europaspel, då tar de Europagruppspelet alla dagar i veckan. Liksom. De kommer vara lika glada om de slutar två eller tre i allsvenskan och män går ut till ett Europagruppspel, och jag är ganska säker på att det är en övergripande prioriteringen. Så att om de verkligen ska börja rotera spelare, så kommer de rotera de spelarna i allsvenskan, och det kan ju vara goda nyheter för de allsvenska konkurrenterna. I Champions League-kvalet då närmast väntar ju då ungerska Ferencváros eller Klasvik från Färöarna. Lagen möts i Budapest ikväll i förhållande till när detta spelas in. Och vinnaren där, första mötet mellan Ungern och Färöarna där då slutade ju 0-0. Men vinnaren i Budapest möter ju Häcken då i ett dubbelmöte med start i nästa vecka. Allt annat än att Ferencváros vinner och blir Häckens motståndare skulle vara en jätteskräll, eller hur?
Vågar vi gissa resultat där?
Ja, nu blev det ju 0-0 i första där, normalt tänker jag att, jag menar, alltså Ferencváros fyra raka Europagruppspel, deras trupp värderar till dubbelt så mycket som Häcken eller Transfermarkt, har jag för mig. De är starka på den här Groupama Arena som rymmer en bit över 20 000 åskådare vid Europamatchen. Den är ofta utsåld, bra tryck, en häxkittel beskrev ju Per-Mathias Högmo arenan som. De slog Djurgården där med 2-0 2020, bland annat, så att jag menar 2-3-4-0 till Ferencváros i den här matchen skulle inte förvåna mig. Vad tror du?
Jag vill nästan gissa på laget från Färöarna nu.
Oj!
Ja.
Vad det undrar man vad du bygger på.
Nej, men man får väl tro på underdogs ibland. Så ja, jag vågar gissa 1-0 till dem.
Oj, du tror på den jätteskrällen alltså?
Ja, det tror jag. Okay. Och det hade väl varit bra för Häcken, eller?
Ja, herregud. Eller ja, alltså om de är så jävla bra så att de lyckas besegra Ferencváros borta, då är det klart, då blir det ju ett bra motstånd. Å andra sidan så är det ju, alltså de här, Ferencváros är ju inte inne i säsong. Det är ju alltid lite lurigt för de här lagen som spelar höst-vår. Då. Där har ju liksom till exempel Häcken då en fördel när det kommer till Europakvalet. Att Häcken är mitt inne i säsong. De är uppe i ett högre matchtempo. Så, här. Så att absolut, det är klart att större skrällar har väl skett. Men det skulle ju vara en skräll om Färöarna skickar ut Ungern här.
Den som lever får se.
Absolut. Och ganska snart vet vi kanske till och med när ni lyssnar på det här så vet vi hur det kommer gå där. Vi ska lämna Häcken, om du tar något mer om Häcken och deras Europa-resa, Sanna. För vi har ju dem i den allsvenska toppen som sagt, men där har vi även IF Elfsborg då, som vi pratade om tidigare, som efter 1-1 mot Blåvitt säkert var lite besvikna, ett litet bakslag såklart ur Elfsborgs perspektivet, men de fick snabbt en present av Djurgården som ju besegrade Malmö FF, andra raka Malmö FF-förlusten, den negativa Pontus Jansson-effekten skulle man kunna säga. De har ju inte vunnit sen Jansson kom tillbaka på svensk mark, och dessutom stod han för en uppenbar och omdiskuterad filmning. Jag vet inte om du såg klippen på det.
Jo, jag såg den.
Tänkte du?
Nej. Men det, ja.
Mittbacka ska inte filma. Det är fel spelartyp.
Man ska inte filma överhuvudtaget. Exakt. Jag blir så irriterad när jag ser det.
Men visst fan var det bra för Elfsborg.
Jättebra.
Att Djurgården vann.
Verkligen. Superviktigt.
Det var en bra match tycker jag. Djurgården-Malmö för övrigt. Det var högt tempo och olika skolor som möttes. Och resultatet innebär ju då som sagt att nu leder Elfsborg allsvenskan med ett par poäng. Men vad vi ska prata om och vad jag tänkte på, frågan är om de inte är på väg ner i en liten dipp ändå. De såg inte så självklara ut tycker jag som de gjorde mot, eller som de brukar göra mot IFK Göteborg. Vi var ju där båda två på Borås Arena, och förr eller senare måste väl Elfsborg förlora, tänker jag. De har fortfarande förlorat sedan den här premiären mot Häcken. Du har ju följt Elfsborg en hel del under sommaren som sagt, du ska göra framöver. Vad tänkte du kring prestationen mot Blåvitt?
Nej, man kan ju inte hjälpa att undra om de underskattade motståndet när IFK kom till Borås Arena och de visste vilket läge som Blåvitt befinner sig i. Spelarna själva, även Jimmy Thelin, säger ju att det inte var så att de behandlar alla lag som lika, men kan man verkligen göra det?
Nej, det kan man väl kanske inte, men jag tänker samtidigt att Blåvitt är ändå... det är ändå, det var ändå den här liksom storklubbsatmosfären runt hela mötet så, alltså det var ju mycket folk och ja, det var bra tryck förutom när de gick över gränsen, så att det var avbrott och skit. Det tror jag påverkade negativt en hel del för båda lagen egentligen, men kanske mest för Elfsborg. Men nej, jag vet inte. Jag tror att det är svårt att bortse från att IFK Göteborg är en stor klubb för ett lag som Elfsborg, även om de ligger där de ligger. Men visst, jag håller med dig. Alltså, prestationen indikerar ju på att någonting inte var som vanligt. Men frågan är då om det kanske istället är en början på en dipp här.
Mm, men det kanske var det här krysset som du snackade om det kan hålla så länge, så bra som det har gått för Elfsborg. Det kanske var det här krysset som var nederlaget för dem. Mm. Nu kanske det bara uppåt igen. Liksom.
Ja, och så var ju Häckens stora grej när de vann guldet i fjol. Det var ju det att när de dippade lite grann, ja, då förlorade de i alla fall inte matchen, utan då spelade de oavgjort. De hade liksom, de hade väl en period i höstas, Häcken, där de var ganska dåliga, men de förlorade inte matchen. De spelade liksom oavgjort mot Varberg och så här. Jag menar, då blir det ändå en poäng av det istället för en rad förluster. Liksom. Så skulle det vara så att de hanterar sina formsvackor utan att förlora annat än två poäng då, men ändå ta en poäng, så lovar ju det väldigt gott för Elfsborg.
Nu väntar ju dessutom Djurgården på lördag. Det blir en otroligt spännande match. Vad säger du om den?
Ja, det brukar ju vara jävligt jävligt griniga matcher, eller ofta har det varit ganska griniga matcher när Djurgården och Elfsborg har mötts de senaste åren. Alltså det har ju varit den här kaosmatcher ett par gånger tillbaka. Det var väl i och för sig framförallt när Simon Strand spelade i Elfsborg. Han tycker jag lyckades reta upp Djurgården ganska mycket. Så att men ändå, alltså det brukar vara ganska griniga matcher, och nu med tanke på vad som är på spel så är väl goda förutsättningar för att det blir väldigt intensiv fotbollsmatch där på Tele 2 Arena. Jag tror det blir tufft för Elfsborg ändå, för att Djurgården såg riktigt bra ut mot Malmö, måste jag säga. Sen höjer sig Djurgården alltid lite mot Malmö. Det är ny konstgräsmatta där och så, vi vet inte riktigt exakt vilka egenskaper den har, och det kommer påverka Elfsborg. Men onekligen en tuff match för Elfsborg i det här läget, om de nu då dippar lite grann och samtidigt Djurgården verkligen har fått fart på det.
Ja, det blir tufft, men samtidigt de är bra under press, Elfsborg. Någonting som är väldigt tungt för dem är att Gustav Lagerbielke är avstängd. Så viktig som han har varit denna säsongen, hur stort tapp är det?
Ja, det är ju succé mittbacksparet där tillsammans med Sebastian Holmén. Det är väl klart att det är ju definitivt ingen bra match och var avstängd i för honom. Det tänkte jag faktiskt inte på, men det har du helt rätt i. Där har ju Thelin verkligen efter att testat lite i början av säsongen och verkligen hittat ett mittbackspar som har fungerat otroligt bra och varit grunden till den här, eller en av grundfundamenten till den här långa liksom sviten utan förlust. Så att det är klart att det där är ett tapp, särskilt som Djurgården såg riktigt vassa ut offensivt när de kom i sina snabba attacker med spelvändningar och så här mot Malmö. Från toppen till botten då, IFK Göteborgs kräftgång fortsätter. Det är ju möjligen ett halvt fall framåt, kan man ju säga, att den här Elfsborgsmatchen var, som vi berörde precis då. Men jag säger lite som Marcus Berg sa efteråt i mixade zonen där. Alltså inför säsongen skulle de varit nöjda med ett kryss blåvitt då. Men så läget har blivit, så behöver de ju tre poängare. Blåvitt kan ju liksom inte luta sig mot bra prestationer och hedersamma förluster. Alltså IFK Göteborg behöver poäng. Det handlar liksom inte om något annat.
Nej, precis. Man kan ju inte hålla på och ta en poäng hela tiden. Det är ju tre poäng som man måste ha nu för att klättra, annars så hinner man inte.
Nej, så är det. Med det sagt då, så fanns det väl ändå glädjeämnen, tycker jag, som vi kan resonera lite kring. Nya tränaren Jens Asko, han gör ändå något annat, skulle jag säga, jämfört med vad de tidigare tränarna har gjort. Man ser att han liksom har tydliga tankar som syns i laguttagningen. Sen ska de ju leda till tre poäng, som du är inne på, och det har de ju inte gjort än. Så jag drar i alla fall inte för stora växlar av det, men han har tydliga tankar som syns i hans laguttagningar. Elias Hagen, dyra nyförvärvet, bänkad senast, och det var ju ett taktiskt beslut, fick vi reda på. Det är modigt, och jag tycker att Blåvitts mittfält ändå fungerar ganska bra. Och jag gillar ju när det finns den typen av tankar och man ser dem i laguttagningarna. Nu tror du Elias Hagen reagerade på att hamna på bänken helt plötsligt i en sån här stor match. Du pratade ju med honom efteråt.
Ja, precis. Vi media träffade Elias Hagen i den mixade zonen efter matchen och man kan väl helt klart säga att det var en besviken Hagen som dök upp där och han ville inte gå in på det jättemycket, men han sa ju att han var besviken såklart och att han tycker att han borde startat och sa också att ja, men så hoppas jag att alla spelare resonerar att man ska vara spelaren som startar och så vidare. Men ja, han var helt klart inte glad över att han bänkades och fick noll minuter där.
Nej, och det har han ju rätt i. Det är klart man ska vara besviken och så. Jag tyckte ändå hanterade det ganska bra. Han var tydlig på det att han var besviken. Det är rimligt det var, men han slängde inte någon skit någonstans. Utan var ju liksom värdig i sitt resonemang där, upplevde jag det i alla fall. Och det var du som pratade med honom.
Ja, precis. Du såg också att de IFK Göteborgs U21-lag mötte Gais igår och att han stod uppsatt som sjuk då, så att nu har han blivit sjuk Hagen, så vi får se hur det blir mot Halmstad här på
just
måndag.
Söndag. Det är ju en annars en match som jag tror passar Hagen bättre. Vad jag förstod så tänkte ju Jens Asko att det skulle bli ett spel där bollen gick mycket över mittfältet och Blåvitt inte skulle dominera matchbilden så mycket mot Halmstad, alltså mot Elfsborg då. Mot Halmstad så förväntade de sig säkert med en matchbild som liknar den som när de mötte Halmstad på Örjansvall för några veckor sedan, där Blåvitt dominerar spelet väldigt mycket och har väldigt mycket boll, och då vill man väl ha med Hagen igen, tänker jag, i en sån match. Så att jag tror ändå hans chans att spela en sån match skulle kunna vara goda, om han nu då inte är väldigt svårt sjuk.
Ja, absolut. Då var han ju dessutom nära på att göra mål mot Halmstad sist.
Ja, och i den matchen så tycker jag ändå att man såg väldigt mycket av Jens Askus liksom grundläggande tankar där. Han vill ju liksom spela med ett ganska centrerat tremannaanfall, ett lite bredare mittfält, och sen fylla på liksom ytterbackarna ska komma på kanterna. Och när du har liksom det centrerade anfallet och ett lite bredare mittfält med någon framskjuten mittfältare, då kan du få in ganska mycket bollar i boxen, och de bollarna ska då komma från ytterbackarna ytterst, alltså Hausner och vänt, så det tycker jag fungerade. Även om de inte fick liksom, de fick inget mål mot Halmstad, så tycker jag att de grunderna i spelet i den matchen fungerade. Sen har det inte riktigt sett ut så efteråt. Det har blivit andra matcher mot Varberg, så neutraliserade egentligen Varberg det spelet, och mot Elfsborg så försökte de inte riktigt spela på det sättet. Så det ska bli intressant att se vilken liksom strategi Asko väljer mot Halmstad där. Den matchen är liksom intressant även ur ett taktiskt perspektiv, skulle jag säga. Vad tänker du inför matchen? Är det något speciellt du ser fram emot?
Jag ser fram emot att se hur han formaterar laget, för att jag tycker att han har varit otroligt modig. Du var inne på det också, att han vågar göra byten. Han vågar peta Markovic helt från truppen inför en match. Han vågar peta Hagen. Han vågar spela med spelare som har varit skadade länge. Liksom han kommer in med något nytt, och jag är väldigt peppad på att se hur det ska fortsätta. Hur det kommer bli mot Halmstad.
Det är absolut mest spännande, skulle jag nästan säga, i den här tremannaanfallet där med Abraham Mokoli, Marcus Berg och Thomas Santos. Där tycker jag finns något i rollfördelningen. Framförallt så avlastas ju Berg när han har fått två liksom mer seriösa hot runt sig. Han behöver inte göra allt själv. Anfallen behöver inte stanna på liksom Gustav Norlins fötter, som de ofta har gjort annars, tycker jag, när Gustav Norlin då sitter på bänken och man har bättre spelare runt Berg. Därför tycker jag att Berg såg bättre ut mot Elfsborg än han gjort tidigare. Han var en tydlig referenspunkt vid uppspelen, och därefter kunde han då liksom positionera sig och ta plats i straffområdet. Nu behöver han ju liksom någonstans då hitta tillbaka till den skarpa avslutare som han i grund och botten är, men det där liksom, den där liksom, de tre spelarna tillsammans, de har någonting i sin rollfördelning som gör det ganska intressant.
Ja, verkligen. Och det är ju extra imponerande. Hur länge har de varit där egentligen, Thomas Santos och Arvnur Mokulli? Det är ju inte länge alls, och det ser redan bra ut. Hur långt kan det nå då liksom?
Ja, och det påpekade ju Asko också på presskonferensen där i Borås, att fan, de kommer precis från semester. De kommer bli bättre och bättre, de här liksom Mokulli och Santos framförallt då, med tanke på att de inte har varit igång så länge. Så att det är klart att det är ju en väldigt intressant reflektion att göra.
Så man kan ju hoppas att de vågar spela så här mer så att de kan spela in sitt sätt och bli ännu vassare tillsammans.
Mm, ja, det måste de göra. Alltså, ja, det, nu är ju inte tid att få panik liksom, igen, utan nu måste de ju någonstans liksom, tro på det här. Nu får det här bära eller brista. Och jag tror ändå att, om vi ska ta det lite kort också, jag tror ändå att IFK Göteborg, kanske man får checka upp den här prognosen, men jag tror ändå att IFK Göteborg kommer att ha Varberg och Degerfors bakom sig när den här allsvenskan är slut. Garanterat tror jag både Varberg och Degerfors kommer hamna bakom IFK Göteborg. Utmaningen för Blåvitt blir då att undvika kvalet, för där sticker ju AIK nu, det ser man ju. Alltså, de har gjort ännu bättre nyförvärv än Blåvitt. De bör vinna sina matcher klart och tydligt, så då AIK kommer sticka upp på tabellen. Och då är ju Värnamo närmast det laget som Blåvitt måste passera för att undvika kval. Värnamo står ju nu på 16 poäng. Blåvitt har 9. Värnamo möter ju för övrigt BK Häcken på lördag, så att där får alla blåvita hålla sina tummar stenhårt för BK Häcken. Men jag tror faktiskt att Blåvitt kan passera Värnamo, även om det som sagt då skiljer liksom 7 poäng, för att, och särskilt då om Sebastian Olsson kommer tillbaka någorlunda snabbt i det slag han var innan han blev skadad, då har Blåvitt en ganska bra trupp i höst här. Då tror jag de kan röra sig mot den här 11:e platsen då, där jag själv tippar dem. Jag tror fortfarande det är troligt med att de hamnar någonstans där i tabellen. Vad tror du?
Jag tror Varberg är fast där nere, tror jag. Degerfors kommer sjunka trots sina nyförvärv. Jag tror att Blåvitt kommer sluta på kvalplats faktiskt. Ja, jag är imponerad ändå över Värnamo. Värnamo är ju Värnamo, eller vad ska man säga. Men de har ju Gustav Engvall där som har varit vass denna säsongen, och han är farlig.
Ja, men absolut, de har ju bra tränare.
Ja,
och så här,
ja,
liksom,
ja, Kim, absolut.
Och så de har absolut fått ihop det bra. Men jag hör vad du säger, och jag menar, det kanske är den logiska spaningen egentligen du gör där, att det kommer bli ett kval här i Göteborg till hösten. I skrivande stund skulle det då bli Blåvitt mot Gais, ifall Blåvitt slutar på kvalplats. Gais ligger på kvalplats i Superettan, så att det är klart att det skulle vara en häftig match här i stan. Men så jag hör vad du säger där, men jag tycker ändå att Blåvitt faktiskt har en trupp, särskilt om då Sebastian Olsson, Emil Salomonsson har vi också kommit tillbaka här under hösten, då med de nyförvärv som nu har gjorts, och med att Jens Asko, jag ska inte säga att han är ett lyft, för det är han inte än, han har inte vunnit en match med Blåvitt, men jag tycker ändå att han ser ut som en intressant tränare.
Mm, och det tycker jag med. Jag har fått ett väldigt bra intryck av Jens så sett. Jag tror bara att vägen upp kan vara svår.
Det är ju ett ämne som vi garanterat kommer tillbaka till. Det händer ju mycket i våran fotbollsregion här nu, det får man onekligen säga. Vi har ju då Blåvitts bottenstrid, vi har Elfsborg i toppen av allsvenskan, och vi har BK Häcken som slåss i Europa då. Alltså det är en rätt häftig fotbollshöst som väntar på alla sätt här. Det är inget dåligt läge att komma in på GP och röja runt här, Sanna.
Verkligen inte, det är otroligt.
Det händer ju andra saker också i fotbollsvärlden. Down Under, och inte minst för det på torsdag. Om vi ska byta ämne, så börjar ju då fotbolls-VM. Sveriges första match, den spelas på söndag morgon mot Sydafrika. Och jag har funderat lite på det. Jag ska bara skriva lite krönikor och sånt om det här VM:et. Vi åker ju inte GP den här gången. I fjol var jag i England i en månad, kändes det som, och följde det mästerskapet, EM-slutspelet och damlandslaget. Australien, Nya Zeeland, mästerskapet här, VM, det blir lite för dyrt och lite för bökigt och så vi gör en tv-bevakning av det. Men du ska få känna på en startelva som jag tänkt lite på här, Sanna, ska se om du håller med om den.
Mm, spännande.
Jag tror att Sverige går in med ett 4-3-3-ish här mot Sydafrika, med Jennifer Falk i målet, Jonna Andersson till vänster i backlinjen, Magdalena Eriksson, Nathalie Björn mittbackar, och Amanda Ilestedt då som högerback. De testade det i slutet av förra EM, och Gerhardsson varit nöjd med vad han fick av Ilestedt som ytterback. Så det tror jag de ligger fast vid. Hon har ju något skadeproblem, precis som många andra har i den här truppen. Men allt talar för att hon kan bli spelklar. Mittfält, Elin Rubensson, Filip Angeldal, Kosovare Aslani. Och sen ett anfallstrio då med Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius och Johanna Rytting Kaneryd. Vad köper du den eller sågar du den?
Jag köper den. Jag sågar den absolut inte. Jag tycker det känns väl rimligt.
Mm. Det är två häcken spelare också om man ska se på en sån sak. Det är kul för oss här med om Falk står i målet och Rubensson tar segerrollen på mitten.
Verkligen, och det måste man ju förstå det beslutet i så fall om de får starta så bra som de har varit den här säsongen hittills.
Har du tänkt något på Seger? Mycket debatt, mycket många skriver om det. Vad gör hon i där? Hon skulle varit med som ledare. Hon är inte spelklar och hon är med på gamla meriter och allt sånt där. Jag har lust att ge dig in i den heta debatten med de brandfackla.
Ja, jag måste säga att jag förstår varför man vill ha med henne, för att hon har ju otrolig rutin. Vem har mer rutin än henne i damlandslaget? Det har väl ingen?
Nej, så är det ju. Men hon kunde ju varit med om hon inte kan spela. Skulle man ju tagit henne på en ledarplats istället och öppnat upp för någon annan.
Ja, det är ju den grejen då. Och det är ju lite svårt att tycka och tänka om det kanske. Det är en svår fråga.
Mm, den jag gärna hade sett då, som jag inte kom på tillräckligt snabbt, det är annars Rosa Kafaji. Jag tycker verkligen att det hade varit intressant att se henne i truppen. Och det säger jag inte bara för att hon spelar i Häcken här och så. Det är för att jag tycker hon har haft en sån otrolig utveckling den här våren. Och framförallt har sån skyhög potential för framtiden. Varför kunde inte hon få vara med och se och lära?
Mm, ja, det har också blivit en het diskussion i efterhand att hon inte fick en plats.
Nej, och samma skulle man kunna säga Matilda Winberg i Hammarby då, om man inte ska vara liksom rent lokalpatriotisk.
Mm, men det är klart att om Seger inte kan spela, det är klart att man undrar varför är hon med då som spelare och inte som ledare bara.
Mm. Nu har ju Peter Gerhardsson förbundskapten ändå sagt att hon ska vara okej till premiären, och det sa han ju för typ 2-3 dagar sedan, så att får man väl lita på det då, annars gör han ju en ganska dålig bedömning får man ju säga, om han 4-5 dagar innan premiären inte kan avgöra huruvida Seger kan vara med eller inte. I så fall har han gjort en dålig bedömning kring det där. I så fall är det så väldigt osäkert, och ändå säger han att han tror att hon kan vara med där. Men Gerhardsson kanske får rätt där, hon kanske är redo för premiären, är redo för ett inhopp åtminstone liksom.
Om hon inte är det, så kan han nog räkna med att bli sågad över
ja.
Det.
Särskilt om det skulle gå dåligt för dem. Nu är väl den här gruppen då med Sydafrika, Italien och Argentina. Sverige har ju en på papper ett enkel grupp, även om Italien har gått framåt en hel del. Men Sydafrika, det vore tiderna sensation av Sverige ett stöd av dem hyfsat enkelt. I visst, det är en premiär, allt kan hända. Men så. Sen Italien då, tror jag kan bli lite tuffare. Men lite samma resonemang kring Argentina som Sydafrika. Där då det är klart att Sverige liksom ska ha minst 2 segrar och ett kryss i den här gruppen.
Det ska de ha.
Mm. Det har ju varit, skulle jag säga, vilket jag tycker är bra, mindre guldsnack från spelarna i år. Det var en väldig diskussion i EM i England där, att de gick ut med en hög svansföring och sa att vi kommer vinna guld. Sen visade det sig att de var väldigt långt efter de bästa lagen, och jag upplevde att det blev en belastning till slut, det här liksom snacket. Jag tillhör den gamla skolan, leverera först, snacka sen. Vad tycker du?
Nej, men det finns väl inget positivt med att gå ut med sånt snack och säga att man ska vinna guld, att man går för guld, att speciellt att man tror att man kommer vinna guld. Det finns väl inget positivt med det ändå?
Nej, jag har faktiskt också väldigt svårt att förstå varför man inte vill försöka slå ur underläge. Jag tycker alltid liksom rent idrottspsykologiskt att det är bättre. Sen är det klart att man ska tro på sig själv, att man har möjligheter att göra saker och ting, men det får liksom inte gå till överdrift. Men med det sagt, vad tror du om Sveriges chanser då, och hur pepp är du på VM? Tycker du att liksom VM-hypen har börjat infinna sig? Jag har själv haft lite svårt att gå igång på det i och med att det är så långt bort och det är konstiga tider och allt det här. Liksom. Alltså ja, det är klart att nu har inte matcherna börjat än. Så att, men lite svalt tycker jag det känns. Vad tänker du?
Ja, lite svalt från min sida också. Jag har sagt till mig själv att jag måste peppa upp mig denna veckan i alla fall, nu när det drar igång. Men det är som du säger, tiderna gör det ju. Ja, man blir inte lika pepp av att det ligger klockan 7 på morgonen. Det ska man upp och kolla på de här matcherna då. Visst, man kommer ju göra det, men det är annorlunda.
Du ställer klockan på söndag?
Ja, det får vi göra.
Vad är chanserna då? Vad tror du? Hur långt går Sverige?
Jag tror att de kommer nå långt och de ska ju nå långt. Hur vågad ska man vara, Robert?
Ja, hur mycket du vill behöva checka upp efter det. Om du har fel.
Ja, herregud. Jag kan ju inte säga att jag tror att de kommer vinna. Det kan jag ju inte säga.
Nej. Ja, det kan du. Du trippar ju precis att Klassvik ska slutföra en svar och så här med 1-0. Så att du verkar ju ändå spänna bågen när du kommer till tippning.
Ja, topp tre säger jag.
Oj.
Topp tre.
Ja, det var modigt måste jag säga. Mm. Jag tror att risken finns att Sverige ryker i en åttondel. Om jag då får vara den pessimistiska i den här samlingen. För att då kan de ju möta, då får de ju förmodligen Nederländerna om jag har följt det här slutspelsträdet rätt då. Jag ska dubbelkolla det sen. Men, och sen väntar väl USA, vad jag förstår rätt, i kvarten då.
Och det blir ju tufft.
Ja, jag har svårt att tro att de överlever de två matcherna. Kanske möjligen Nederländerna. Så, alltså, jag tycker Sverige har ett bra anfall här. Rolfö, Blackstenius, Johanna Rytting, Kaneryd, det kan absolut bli bra, men jag är jävligt skeptisk till försvaret. Alltså, jag tycker den här backlinjen har inte utvecklats i rätt riktning. Jag tycker man har sett i vissa träningsmatcher mot Norge bland annat. Alltså, det läcker ganska ordentligt där. Det hjälper lite att Falken är bra i mål. Utan jag tror att det kommer bli svårt i de här liksom, tuffare matcherna med det försvaret de har haft. Så. Men en bra start, bra flow i anfallsspelet och så kanske det blir du som får rätt.
Mm, jag tänkte precis säga att bollen är rund och allt kan hända i fotboll, men jag ska inte börja dra med sådana klyschor, det är otroligt töntigt.
Ja, nu sa du det i alla fall. Då.
Ja.
Det är inte så mycket mer egentligen man kan säga om det här VM:et som sagt. Det har ju inte börjat än, vi vet inte exakt var Sverige står. Det drar igång här på söndag för Sveriges del. Vi kommer få anledning att återkomma till det också. Istället ska vi börja runda av den här podden, och det gör vi givetvis med vårat stående moment, våran hyllning till den gode Sven-Göran Eriksson. Vi hoppas naturligtvis att han också kryar på sig. Han är ju lite krasslig enligt rapporterna där, men vi har ju våran Svenniskala här delvis som en hyllning till honom och hans tränargärning, där vi utser någon som varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra från veckan som har gått. Det kan vara lite vad som helst. Vet du förresten varför vi har de här kriterierna? Ska jag berätta det för dig? För det var ju så att Svennis, han var expertkommentator under VM 1994 när Sverige tog brons, och Svennis var en jättebra fotbollstränare. Han var inte lika bra som expertkommentator, utan han hade egentligen bara tre saker han sa när det hände grejer på planen. Antingen var något bra, eller så var det mycket bra, eller vid speciella tillfällen var det mycket, mycket bra. Det var Svennis sätt att analysera fotboll i sin expertkommentators roll.
Ja, det är en spännande skala.
Eller hur? Och en hyllning. Vill du börja? Du har aldrig gjort den förut, så du är färdig och kör igång. Vad har varit bra, tycker du, den här veckan?
Om jag säger Amor Lajoni, vad säger du då?
Då säger jag succédebut inhopp i Allsvenskan mot Brommapojkarna.
Precis, för han har jag på min bra punkt. Mm. Han kom ju som sagt in i... han gjorde ju som sagt inhopp i den matchen mot Brommapojkarna och ja, han avgjorde för Häcken helt enkelt. Han gjorde 2 mål på tilläggstid. Vet du om det är någon som har gjort det innan i Allsvenskan?
Ja, alltså jag tänker att det mesta har ju hänt i den här serien, men jag kan ju inte påminna mig något på rak arm. Alltså. Och det var ju också det andra målet, det var en otrolig rush, alltså en otrolig löpning över hela planen i princip.
Ja, men eller hur? Men jag tänker ett mål, okej, det har såklart hänt på tilläggstid, men 2 mål.
Nej, men Häcken är ofta galna matcher. Jag vet inte om du hängde med förra året där de hade någon drabbning mot Sirius där, som också var lite liknande den här sjuka BP-matchen. Liksom, att de ligger under precis och det är 2 minuter kvar och så kvitterar de och så gör de andra ett mål. Sen lyckas de ändå göra 2 mål någonstans. Alltså, det varit lite typiskt Häcken och inblandade i sådana galna grejer. Men jag håller med, det blir ju en extra krydda i det med att det är Lajoni som gör båda målen och det här hans allsvenska debut. För han hade ju bara varit med i Europaspelet innan då.
Ja, precis. Och det är därför jag har han på min bra lista, att han kom in och avgjorde för Häcken. Det gjorde ju också så att de ligger på andra plats i Allsvenskan nu, annars hade de legat trea, för då hade Malmö legat precis framför.
Ja, och då hade de ju dessutom, och de har ju dessutom fler spelade matcher än Malmö, så att det är klart, det hade ju varit extra besvärligt i det perspektivet.
Mm, precis. Och han kom in och gjorde ett väldigt bra inhopp, och han blev väldigt hyllad av Högmo efter matchen också på presskonferensen. Sa att det inte alls var någon tillfällighet de här målen, utan att han är en poänggörare både när det gäller mål och när det gäller assist. Han har en förmåga att behålla överblick när han kommer in och ser direkt vart motståndaren i boxen står. Han är tydlig och konkret i sitt spel. Och allt det där tyckte Högmo att vi fick se i matchen, och jag kan bara hålla med Högmo.
Mm. Bra, då lämnar vi Amo Leoni och går in på mycket bra. Vad har varit mycket bra den här veckan?
Här har jag faktiskt en superettan grej. Kan du gissa?
Ja, det skulle jag nog kunna sätta större delen av min fondportfölj på, att det är Utsikten. Ja, CD-ledaren i superettan.
Mycket riktigt. Och det är mycket, mycket bra. De leder Allsvenskan, och vem trodde det när det drog igång?
Ingen.
Nej,
skulle jag säga. Inte ens Bosko, som vi hade Orovic, tränaren som vi hade som gäst. Han tippade Utsikten som sexa. Så att när Bosko håller på och skäller på folk att ja, men alla tippar sist och så, då ska man ju veta att det var ju Bosko Orovic tippade ju själv helt fel. När han trodde att det här var ett lag för en sjätteplats. När det visade sig att de uppenbarligen då efter halva serien spelar är i topp. 2 poäng före Västerås.
Precis, och man kan ju undra om Bosko själv vet att de leder serien, för han säger ju att han inte bryr sig eller kollar på tabellen, men det måste han ju veta att de leder serien.
Nu den läser han säkert som godnattsaga för sig själv, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, men de är mycket bra på min lista.
Och mycket, mycket bra då, vad har du där?
Här är jag faktiskt inne på Elfsborgsspåret, serieledarna. Och jag får ju säga, det första jag gör är att jag har snott den här från Dilchen Otlo på Twitter. Och det har ju att göra med att halva Allsvenskan är ju nu spelad, och Elfsborg är faktiskt halvtidsmästare med poängrekord på 36 poäng. Det är inget lag som har åstadkommit det innan, och det är ju otroligt.
Ja, det var faktiskt en nyhet för mig. Det hade inte jag tänkt på, så det var en bra spaning av Dilchen, och det var en snygg stöld av dig. Det ska man aldrig skämmas för att stjäla något bra. Vad är det man brukar säga? Amatörer lånar, genier stjäl. Så att det är bara att skälla på.
Lite så.
Ja, eller hur? Så att, men det är ju fantastiskt. Alltså, det är ju, alltså, om det här då alltså är bäst någonsin, så är det en otrolig bedrift. Det kan ju inte understrykas nog som Elfsborg gör.
Jag får säga det också, att det är laget som kommit närmst det resultatet på 36 poäng som Elfsborg har just nu är Helsingborg 2010 och Kalmar 2008 på då 35 poäng.
Just det. Men då är det, om jag tänker efter här då, och det måste du vara såklart, det här är ju sen 16-lagsserien infördes då 2008. Han har räknat, tänker jag. Han har inte räknat bak,
ja,
sen,
precis,
han har
precis.
Inte räknat bak sen 1924 liksom, utan det här är från 2008 då.
Ja, precis.
Så. Ja, men det är ändå någon, är man bäst så är man ju bäst, helt enkelt.
Förra året efter halva säsongen låg Häcken på 31 poäng, och de vann ju serien, så det är kanske också intressant fakta där.
Absolut, det är ju absolut inte otroligt att det blir en guldfest i Borås, särskilt inte med tanke på vad du nämner. Så att återigen, bra drag av dig att bevaka Elfsborg just denna höst.
Mm, väldigt strategiskt.
Ja, eller hur? Bra, jag tackar för din svenniskala. Då ska jag ta min egen. Jag har ju också en här, och bra har jag att det är Gothia Cup i stan. Det måste vi nämna.
Ja,
alltså, det är ju fantastiskt hur den här stan liksom förändras de här dagarna, när det liksom är barn och ungdomar och unga fotbollsspelare, flickor och pojkar och tjejer och killar som liksom bara spelar fotboll och är glädje och dramatik och matcher. Jag bor ju precis liksom i Kviberg dessutom. Alltså, att jag ser ju de här 25 planer har de ju där ute liksom, där det spelas match konstant under dagarna här nu, och jag ser ju det från min balkong i princip. Så det är fantastiskt med Gothia Cup. Det händer något i en här när man ser all denna fotbollsglädje. Enda negativa är att det är ett jävla trafikkaos när jag ska ta mig ut från min parkeringsplats och komma iväg med min bil, för att det kör ju också bilar i skytteltrafik fram och tillbaka till de här fotbollsplanerna. Så att passa på att skicka en liten passning i kommunen där att de behöver göra något åt utfarten från Margit Halls gata.
Men du får skippa bilen.
Ja, men jag har ju så mycket att göra så hinner ju fan inte det. Så att, dessutom är det ju, om vi ska vända på det myntet, så är det ju inte så mycket trafik inne här i Göteborgs stad däremot. Här finns för en gång skulle gått om parkeringsplatser, ja. Och det är perfekt. Däremot ett jävla åkande ute i Kviberg. Med det sagt, bra med Gotia Cup. Lyfter vi gärna. Mycket bra. Och det här är ju intressant. För här kommer en liten comeback då för Discoverys reporter Dilken Otlu. Jag har också med honom på min lista nämligen.
Han är het nu. Han är väldigt het nu.
Han glödhet, Dilken. Och jag säger, det är inte bara han här ska jag tillägga, utan det är mycket bra då att ge jag den här intervjun som Discoverys Dilken Otlu gjorde med Kim Bergstrand. Den tycker jag var bra på alla sätt. Och vet ni varför? Jo, för att Dilkens frågor är bra. Bergstrands svar är bra. Att det är laddning, för att det blir ju hetsigt här, det är bra. Jo, för att då är det någonstans journalistik. Alltså jag tycker ofta det är sånt jävla jamsande i den här världen efter att man ska bli omtyckt och det ska fiskas likes och alla ska ingå i något slags liksom kramkalas här. Men liksom journalister, trots att de är sändande bolag, de ska ju liksom inte, de ska ju inte stryka de här medhårs. De även liksom Discoverys reportrar ska ju vara jobbiga jävlar som ifrågasätter allt. Det är ju liksom journalistens uppgift, och det gjorde Dilken bra. Samtidigt så ska ju en fotbollstränare, han ska ju ryta ifrån om hans spelare ifrågasätts. Då ska ju liksom en bra ledare kliva fram, flytta fokus, ta kritiken själv. Då skyddar ju han sina spelare, och det är ju precis vad Bergstrand gör. Och kombinationen av bra journalistik av Dilken, bra ledarskap av Bergstrand, är ju att det blir jävla bra tv för oss tittare också. Det här blev ju underhållande, det var ju nerv i det, det hände ju någonting här, det blir på riktigt.
Jag håller med, det blev ju viralt på Twitter direkt och ja. Öppnade en diskussion, och det gillar man ju.
Exakt, det är så det ska vara. Jag menar, alla, om de bara hade stått där liksom välkammade och Dilken hade slutat ställa frågor när Bergstrand blev lite otrevlig, så då hade det inte varit någonting liksom. Men jag menar, nu händer det någonting, Dilken fortsatte, Bergstrand fortsätter att försvara sin spelare som en bra ledare ska göra. Mm. Så att de är ju bara i sina roller, och det blir bra underhållande, givande diskussionsskapande tv av det. Så att mycket bra intervju och mycket bra agerat av alla. Sen har jag mycket, mycket bra en lite mer personlig spaning här då. Vi har ju alla våra passioner i livet. Det kan vara konst eller idrott, böcker, teater, musik eller något annat. Själv har jag under mina 47 år aldrig hittat något uttryck, konstnärligt eller kulturellt, som engagerat eller fascinerat mig mer över tid än vad Christopher Nolans filmer har gjort. Många filmer, de flesta man ser faktiskt, de glömmer man lika snabbt, men Nolans berättarkonst tycker jag uppmuntrar och inspirerar till liksom fortsatt reflektion när filmen har tagit slut. Och det tycker jag är poängen med allt berättande. Det ska starta en tankeprocess i dig som du aldrig tänkt tidigare, good or bad. Och där tycker jag att Christopher Nolan är överlägsen. Och nu då, på fredag den här veckan, så är det ju äntligen premiär för hans senaste film, Oppenheimer. Och jag har en känsla av att det här kommer vara Nolans bästa någonsin. Och är det, då spränger han den här spänningsskalan, i alla fall min personliga spänningsskala. Jag kommer behöva lägga in en ny kategori. Men än så länge så ger jag mycket, mycket bra till Nolan och att han gör den här Oppenheimer och skapar den filmhelgen som jag har framför mig. Tack för det. Så att, ska du se Oppenheimer? Eller ska du se Barbie? För det har blivit en debatt om det också, eftersom två filmer, uppmärksammade filmer, går upp samtidigt.
Ja, jag vet inte om man vågar säga vilken sida man står på utan att få skit från något håll. Men jag har så många saker att säga till dig gällande det här egentligen.
Jaha, det lät ju spännande.
Nej, men det är ju aldrig bra att ha så här mycket förväntningar på någonting som du har.
Jo, när det gäller Christopher Nolan, för den människan har aldrig någonsin gjort mig besviken tidigare. Så att jag tror inte han kommer göra det.
Ja, okay. Det ska bli jättespännande att höra faktiskt vad du tycker sen.
Ja, det ryktas ju om höga betyg i pressen, i recensionerna, inte minst från GPs filmrecensent då, som jag för övrigt håller högt, Mats Jonsson, ryktas som riktigt höga betyg där. Det ska bli spännande att läsa recensionerna när de ramlar in.
Mm, de litar man ju på.
Ja, exakt. Så att ja, jag får väl återkomma med min nästa vecka. Men till dess så tackar jag dig, Sanna, för att du var med i podden. Det är nu första gången du var med här. Fantastisk prestation av dig. Jag hoppas det kändes bra.
Det kändes bra, absolut. Mm. Det ska bli kul att vara med här fler tillfällen också.
Jajamän, du kommer vara en flitig gäst i podden. Mm. Inte minst om att du ska bevaka guldstriden i Borås då. Så jag tackar dig. Jag tackar alla som har lyssnat. GPs fotbollspodd Loud med vänner är snart tillbaka med ett nytt avsnitt igen. Ha det bra så länge.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.